Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi återigen kolla på de där bluffannonserna på Facebook som vi aldrig blir av med. Och vad är egentligen tillåtet kanske är nyckelfrågan i det här avsnittet.
Ja, precis. För jag har tillsammans med Kalla Fakta gjort en liten uppföljande granskning av vad som egentligen tillåts på Facebook. Och därför ska vi i det här avsnittet av Bli säker-podden leka den otroligt populära leken. Vad är tillåtet att annonsera enligt Metas annonsriktlinjer? Det är klassisk lek. Alla barn leker den leken.
Absolut, ja. Det minns man så väl från barndomen. Men det var då och nu är nu. Och nu är nu är den 29 mars när ni lyssnar på detta. Vi spelar dock in det här avsnittet den 27 mars. Innan vi går in och pratar om Metas annonser och vad som är tillåtet och inte, så ska vi prata om Proton. Det var länge sedan vi gjorde det. Och det är ju sån här programsvit kan man nästan säga. Som vi pratar mycket och ofta om, men kanske inte använder. Men är det
Proton? Jag använder Proton Mail. Små använder Proton Drive. Och nu har jag kanske fått anledning att börja använda Proton Pass.
Ja, kanske.
Ja, alltså vad är det här? Har vi en utmanare till Bitwarden? Ja, snart skulle jag faktiskt säga. Proton Pass saknar fortfarande lite grundläggande funktionalitet, men det är en öppen källkodslösenordshanterare som blir allt bättre. Och den har nu dessutom fått det bästa stödet för passkeys av alla lösenordshanterare. Och det här är jätteförvånande, för att Proton brukar vara väldigt långsamma i sin utveckling. Jag har till och med kallat dem The Soon Trademark Company, eftersom de skjuter upp saker så länge. Det är inte bara jag som gör det, det är många på Reddit som gör det också. Och bara för att ta ett exempel. Jag har, lika länge som Nikka Systems har funnits, har jag väntat på att få en integration mellan kontaktlistan på iOS och Proton. Det här har jag alltså väntat på sedan 2017. Sedan 2019 har de sagt att det är någonting som kommer snart, att det är under utveckling. Vi har det fortfarande inte än. Men sen, Proton Pass dök upp från ingenstans i fjol och nu har de den bästa lösningen för passkeys. Förra veckan, då publicerade de ett blogginlägg där de skrev så här, citat på engelska. Unfortunately, Big Tech's rollout of this technology prioritized using passkeys to lock people into their walled gardens over providing universal security for everyone. And many password managers only support passkeys on specific platforms or provide them with paid plans, meaning you only get to re-app passkey security benefits if you can afford them. Slut citat. Alltså, Proton ger en känga till Big Tech för att Microsoft, Apple och Google försöker låsa in passkeys, eller få passkeys till att vara en inlåsningseffekt hos just dem. Och så ger de en känga till både Bitwarden och passkeys utan att nämna, förlåt, Bitwarden och 1Password utan att nämna Bitwarden och 1Password vid namn. Men både Bitwarden och 1Password har ju färdiga lösningar för att använda passkeys, men inte fullt utvecklade. Och det kommer nu Proton Pass in bara som en bulldozer och lanserar allt som behövs för att använda passkeys. Det finns stöd för alla enheter i alla webbläsare. Versionen för Firefox är inte släppt när vi pratar om det i podden just nu, men det är för att Mozilla håller på att godkänna tillägget. Det finns stöd för mobilversioner, alltså både iOS och Android, vilket inte finns i Bitwarden. Det finns exportmöjlighet så att du kan exportera dina passkeys om du vill byta din lösenordshanterare någon gång. Och det är någonting som saknas i iCloud-nyckelringen, i Bitwarden, i 1Password. Det finns till och med stöd för att dela passkeys med andra i samma företag om man har businessversionen. Och det är ju någonting som förhoppningsvis aldrig kommer behövas, för att självfallet ska alla företagsanpassade tjänster ha stöd så att alla användare kan logga in med sina unika användarnamn och lösenord. Allt annat är fel. Men eftersom det finns företag som gör fel, så är det bra att Proton i alla fall har tagit det i åtanke. Så Proton har byggt den bästa hanteraren för passkeys. Och för ett år sedan så fanns de knappt i lösenordshanterarvärlden. Jättekul att se.
Men den här kängan de slängde, hur tjänar Proton pengar då?
De har en premiumversion av den här lösenordshanteraren också. Till exempel ifall du vill kunna spara tvåfaktorsautentiseringsengångskoder. Det behöver du inte om du använder passkeys, men om du använder vanliga lösenord. Om du vill då kunna spara tvåfaktorsautentiseringsengångskoder och ha det för flera konton, då måste du betala för premiumversionen.
Jag förstår. Och på tal om att betala så har vi ett kommersiellt budskap här i podden.
Just det, nu blir det en annons. Och det är ni lite ovana vid, för det brukar vi inte ha. Och nu tänker ni, va, har ni tagit in annonsörer? Nej, det har vi inte gjort. Det är en annons för Bli säker. För Bli säker-kursen som jag tidigare har kört för företag kommer nästa vecka i en företagsoberoende version där egentligen vilket företag som helst kan köpa kursen och träna sina medarbetare i att bli lite säkrare för varje vecka som går. Så från och med nästa vecka och 10 veckor framöver så kör vi en lektion i veckan som tränar medarbetarna i hur de ska arbeta på ett säkert sätt. Och ja, det jag kommer återkomma om vad det innebär med till exempel kursmodellen Opal som vi har tagit fram för att just kunna göra lektionerna superrelevanta för varenda medarbetare, där kursen anpassar sig utifrån medarbetarens arbetssituation och de saker som organisationen vill att medarbetaren tränas i. Men det kan vi återkomma till ett senare tillfälle. Jag tänkte bara passa på att dela den glada nyheten nu. Så nästa vecka, då kör vi igång för alla. Nu ska alla organisationer i Sverige bli säkra.
Ja, vilket privilegium. Nickasystems.com. Ja, där kom den.
Ja, funkar med .se också om du vill det. Eller .ek. Men Nickasystems.com, går dit. Och det där var då alltså slutet på ett kommersiellt budskap.
Ja, och nu går vi då vidare till något som jag tror många inom Apple-världen är intresserade av. Och som många kanske trodde skulle vara poddens huvudämne. Nämligen att Apples M1 och M2-processorer, och kanske några till, har drabbats av, ska vi kalla det, ett säkerhetshål.
Det finns en säkerhetsbrist i dem. Och nu är det säkert några som tänker att, ja, i och med att det här inte blev veckans huvudämne, är då inte den här säkerhetsbristen som kallas GoFetch så allvarlig som rubrikerna har antytt? Och om ni tänkte så, då tänkte ni rätt. För GoFetch, det är en allvarlig brist i Apples M1 och M2-processorer och delvis M3-processorn också. Peter, vad är M1, M2 och M3-processorerna?
Det är de processorerna som vi har i, ska vi kalla det, moderna Macar. Det var när Apple bytte från Intel-baserade processorer med start 2020, och nu sitter de i alla nya Macar, ja. Bärbara, stationära, även i iPad har vi M1 och numera M2. Och det kom väl då med att Apple utvecklade de här processorerna och gjorde någonting, något feltänk? Eller
ja, de gjorde en designmiss när de designade de här kretsarna som nu kan utnyttjas av angripare. Och det här påverkar då till exempel MacBook Pro-datorer från 2021 och senare. Och även någon MacBook Air, tror jag det var, som kom 2020. Något sånt.
MacBook Pro, men utan att vara så pro som din och min pro, det vill säga 13-tummaren, var det där de började med.
Ja, och just det. Men våra datorer här, de är drabbade av det. Och är vi nu då jätteoroliga för att falla offer för en GoFetch-attack? Nej. Vad är en GoFetch-attack då? Vad är det som de här säkerhetsforskarna har upptäckt? Jo, de har upptäckt att en app på datorn kan stjäla kryptonycklar från en annan app på samma dator genom att titta på vilka fördröjningar som uppstår när den attackerande appen attackerar eller interagerar med appen som den attackerande appen vill exfiltrera nycklar från. Alltså, tänk dig att du har en app som måste vara väldigt säker på din dator och den innehåller en kryptonyckel som den använder för att kryptera saker och för att signera saker. Om en annan app på datorn skulle säga, kan jag få den där privata nyckeln som du har? Då säger den säkra appen, nej, det får du inte. Tänker jag inte berätta för dig, det är nämligen min hemlighet. Exakt så säger den, fast lite mer tekniskt. Men då kan den här attackerande appen försöka att få den här appen som har hemligheten att kryptera saker och signera saker. Och genom att kolla på fördröjningarna som uppstår när den attackerande appen interagerar med appen som skyddar kryptonyckeln, lura den skyddande appen att avslöja hemligheten. Om ni tycker att det här låter väldigt likt Spectre, så är det ganska likt Spectre. Båda de här två attackerna är så kallade side-channel-attacker. Spectre var den sårbarhet som upptäcktes i alla Intel-processorer. Och det blev väldigt mycket skriverier om det 2017. Jag skrev om det på Bli säker-bloggen då också. Och det var väldigt allvarligt för att det drabbade då till exempel de processorer som används i datacenter. Jag ska återkomma till det. Påminn mig om att jag ska återkomma om det. Det här är en liknande sårbarhet, men den berör bara de processorer som har en speciell designkomponent i sig. Om vi kollar vad de som ligger bakom den här rapporten skriver på sin webbplats, så säger de så här, citat på engelska. The GoFetch attack is based on a CPU feature called Data Memory Dependent Prefetcher, which is present in the latest Apple processors. Slutcitat. Den finns alltså i de här processorerna. I M3-processorn så går den att stänga av. De har också upptäckt att den finns i 13:e generationens Intel-processor, och den sårbarheten skulle gå att utnyttja på ett liknande sätt i den 13:e generationens Intel-processorbaserade datorer. Men det krävs lite annorlunda attackmetod och de har inte utforskat det närmare. Men det här är alltså en designkomponent som finns i fler processorer. Sen fortsätter de så här. Citat på engelska igen. To exploit the DMP, we craft chosen inputs to cryptographic operations in a way where pointer-like values only appear if we have correctly guessed some bits of the secret key. We verify these guesses by monitoring whether the DMP performs a dereference through cache timing analysis. Once we make a correct guess, we proceed to guess the next batch of key bits. Using this approach, we show end-to-end key extraction attacks on popular constant time implementations of classical and post-quantum cryptography. Slutcitat. Det här gör alltså att en app på din dator kan extrahera nycklar från en annan app på din dator. Men kom ihåg, det här förutsätter alltså att du har en skadlig app på din dator från första början. Det här är någonting som förutsätter att du har råkat infektera din dator. Du behöver inte installera den skadliga appen, men du måste köra den skadliga appen på din dator för att det här ska kunna ske. Och det som gör att jag inte tycker att det här låter lika allvarligt som Spectre, och det då trots att här har vi faktiskt proof of concept kod som visar att den här attacken inte bara är teoretisk, utan den här attacken GoFetch, den är faktiskt verklig. Det är att M1-processorer, M2-processorer, M3-processorer, det är processorer som vi kör i persondatorer. Det är inte processorer som vi kör i stora datacenter. Och på vår dator så har ju vi kontroll över vad det är som körs. Det kan då jämföras med de processorer som används i datacenter där två kunder skulle kunna dela på samma processor. Vilket skulle kunna leda till att kund A kör en skadlig applikation som påverkar och lurar en applikation hos kund B att läcka någonting. Det är därför liksom, situationen som processorerna används i som gör att jag inte tycker att det här är lika allvarligt. I den fullständiga rapporten som vi också länkar till från, i våra show notes så framgår det också att OpenSSL, de som ligger bakom biblioteket som används för att upprätta säkra anslutningar på webben, de säger så här, citat på engelska. OpenSSL reported that local side channel attacks, that is, once where an attacker process runs on the same machine, fall outside of their threat model, slutcitat. Alltså, om du har en skadlig applikation på din dator som kör en skadlig process så kan inte OpenSSL skydda mot det. Vi har inte fått något svar från Apple än om vad de tänker göra åt det här. De kan inte lösa det genom att bara uppdatera macOS, för att det är inte en sårbarhet i macOS, det är en sårbarhet i processorerna som datorn kör. Och om de skulle vilja åtgärda det, då kommer det innebära en försämring i prestanda. Och därför tror jag att lösningen blir att de applikationer som verkligen måste ta hänsyn till det här, de får implementera sina egna lösningar för att skydda mot det, så länge som de här processorerna lever vidare. Men vi får helt enkelt bara tacka så mycket för att de här säkerhetsforskarna har upptäckt det här, att de har lagt tid på det. Och rekommendationen till vanliga användare, det blir bara installera inte skadliga appar på era datorer.
Nej.
Eller och kör inte skadliga appar på era datorer.
Nej, precis. Men det låter ju enkelt. Men jag tänker det öppnar väl upp för det måste finnas någon form av trojan verksamhet som skulle kunna få in en app på en Mac som gör detta.
Riskerna för trojaner finns och det är därför vi måste vara försiktiga med vad vi kör på våra datorer. Än så länge så finns det ingenting som tyder på att det här skulle kunna utnyttjas via JavaScript, alltså att du skulle kunna bli utsatt för en sån här attack bara av att du stannar länge på en webbplats som kör ett skadligt skript. Vi har inte fått proof of concept-koden än, vi kommer bli klokare när den är släppt, men än så länge så är rekommendationen att helt enkelt bara vara försiktig med vad du kör på din dator. Och vi kommer självfallet hålla ett vakande öga på vad som händer med utvecklingen här också. Om det skulle visa sig att det här är någonting som gör att angripare kan attackera datorer på andra sätt än det vi känner till idag.
Annonsbedrägeri på Facebook. Det är ju svårt med anekdotisk bevisföring. Men jag upplever att jag har fått se betydligt fler av dessa annonsbedrägerier där kändisar utnyttjas och säger någonting.
Mm.
Ganska taffliga gjorda sådana nu, nästan så de inte ens orkar kamouflera sig. Och då blir man så förvånad att det här får fortsätta.
Ja, det är jag också förvånad över. Och jag har tillsammans med Kalla Fakta fortsatt vår mångåriga granskning av det här. Förra torsdagen i samband med att en stämningsansökan mot Mark Zuckerberg, Metas, det lämnades in här i Sverige, så gjorde vi ett litet uppföljningsreportage. Och då berättade jag bland annat om en stor nyhet som jag har upptäckt. En förändring i Metas beteende som tyvärr har gått i fel riktning.
Jättekonstigt.
Ja, för förr i tiden när jag anmälde annonser som var bedrägliga, då plockade Meta åtminstone bort dem. Men det gör de inte längre.
Det kanske förklarar varför vi får se så många fler nu då.
Ja, just att du och jag får se fler, det är inte någonting som vi kan dra någon slutsats av. För att ju fler bluffannonser jag interagerar med, desto större sannolikhet är det att Meta faktiskt visar fler sådana annonser för mig också och för dig också. Så alltså, när du interagerar med dem, då ökar sannolikheten att du får se fler sådana. Så vi kan inte dra någon slutsats av just det, men vi kan dra en slutsats av att Meta inte längre bryr sig om anmälningarna. Och därför så ska vi nu leka den här fantastiskt roliga leken som jag berättade om i början av podden. Och ni lyssnare, ni kan vara med. Jag beskriver här en annons och så får ni avgöra, strider det här mot Metas annonsriktlinjer eller är det här tillåtet att göra på Facebook? Och det första exemplet vi har, det är en deepfakad kronprinsessan Victoria, alltså bedragare har lagt ord i kronprinsessan Victorias mun, där hon marknadsför en investeringsplattform utvecklad tillsammans med Sveriges riksdag och leder besökare till en klonad version av Volvos webbplats. Vi kan lyssna lite på hur det låter när vi kollar på den här annonsen.
Kära svenska medborgare, det är med glädje jag delar med mig av de glada nyheterna om den officiella lanseringen av Volvos investeringsplattform som utvecklats tillsammans med Sveriges riksdag. Nu kan varje svensk medborgare tjäna mer än 50 000 kronor i månaden från sitt eget hem genom att köpa 20 aktier till ett värde av 2 700 kronor. Besök webbplatsen. Ansök och vänta på att vår specialist ringer upp dig. Börja investera och tjäna månadsinkomster och utveckla den svenska ekonomin.
Precis. Så, okej, Peter. Mm. Vi har deepfakead kunglighet. Vi har investeringsplattform som påstås vara utvecklad med Sveriges riksdag. Vi har ett möjligt varumärkesintrång på Volvos webbplats. Är det här tillåtet enligt Metas annonsriktlinjer?
Ja, här får vi resonera lite då. Vi har ju ett antal röda flaggor, kan man ju säga. Vi har ju inga gröna flaggor överhuvudtaget.
Nej.
Och därmed så, om vi tar logiken här då bakom, så är det ju naturligtvis så att den här inte kan vara tillåten på Facebook.
Ah, tyvärr! Jag anmälde den här annonsen och då fick jag svaret att, citat, vi tog inte bort annonsen. Vi vill att granskningsprocessen ska vara så rättvis som möjligt. Därför använder vi samma annonseringsregler för att granska anmälningar. Vi har tagit en titt på annonsen och kommit fram till att den inte bryter
inga
mot
röda flaggor.
Annonsregler. Slutcitat. Jag överklagade självfallet det här. Man kan överklaga en gång. Och då meddelade Facebook att, citat på engelska den här gången, thanks for requesting a review. We reviewed the ad again and confirmed that it doesn't go against any of our advertising standards.
Endaste av dem.
Okej, okay. Se om du klarar den här bättre. Nu är det svårt. Nu har vi här alltså en inspelning från något av Biancas Ingrossos program som är på kanal 5 med en deepfakead version av Joakim Lundell, en deepfakead version av Bianca Ingrosso. Båda två är liksom stora kändisar i Sverige. Vi har ett potentiellt varumärkesintrång på kanal 5. Annonsen leder till en fejkad Expressen webbplats. Alltså det ser ut som att det är Expressens webbplats, men det är egentligen inte det. Då har vi ett gäng röda flaggor här. Det är deepfakeade kändisar, varumärkesintrång, påstår sig för att vara kanal 5, är inte kanal 5, deepfake eller fejkad Expressen webbplats. Är det här tillåtet på Metas plattformar?
Nej, det är ju inte tillåtet på Metas plattformar, men jag antar att de släppte igenom den här.
Ja, det gjorde de. Det är ett rätt här, Peter, för när jag anmälde den här annonsen, då fick jag reda på att, citat, vi tog inte bort annonsen. Vi vill att granskningsprocessen ska vara så rättvis som möjligt och därför använder vi samma annonseringsregler för att granska anmälningar. Vi har tagit en titt på annonsen och kommit fram till att den inte bryter mot några av våra annonsregler. Slutcitat. Jag anmälde eller överklagade det här och fick reda på, thanks for requesting a review, we reviewed that again and confirmed that it doesn't go against any of our advertising standards. Slutcitat. Och nu har vi hundratals exempel på det här. Hundratals exempel på att Facebook tycker att det är okej att köra deepfakeade annonser med svenska kändisar för investeringsbedrägerier eller sönderslagna kändisar eller kändisar som är lättklädda fast de i själva verket inte är det. Och det här tycker jag är så problematiskt. Tyvärr har vi inte fått någon kommentar från Facebook Sverige för att de hänvisar till Meta Norden. Ni kan kolla på inslaget i TV4-nyheterna. Jag lägger en länk till det i våra show notes där vi egentligen bara får ett icke-svar av Metas svenska policychef. Och jag tycker det här är så tråkigt att se att liksom, ja, nej, men vi vill tjäna pengar på de här bedrägerierna. Det, ur Metas perspektiv då, vi vill ha pengarna för de här bedrägerierna. Och det är trots att jag anmäler dem och trots att det är så uppenbara bedrägerier. Och det är inte bara innehållet som vi kan kolla på där, utan också vart länkarna går. För visst, det är en sak när bedragarna fejkar en länk till riktiga Expressen, men här, jag visar i bild för er som tittar på videoversionen, här ser vi en falsk annons med Anders Kraft, nyhetsankaret på TV4. Och så ser du, om du kollar noga, att länken leder enligt annonsen till www.expressen.co.se. Vet du vad som är problematiskt med det?
Den finns kanske inte.
Nej, den finns inte. Koll. Det är ingen som har registrerat den domänen. Och det kan ju inte vara svårt för Facebook att kolla, existerar den här domänen som bedragarna låtsas länka till överhuvudtaget? Och jag har ett ännu värre exempel. Här har vi ett exempel med Stina Nilsson. Och om vi kollar vad Facebook säger att den här annonsen leder till, så ser vi att den går till domänen stina.nilsson. Vad är felet där?
Jag visste inte att .nilsson var en toppdomän.
Är inte en toppdomän. Alltså den, den här domänen kan inte registreras. Det går inte att registrera den. .nilsson finns inte.
Vi det är ju synd i sig.
Vi har .se, vi har .dk, vi har .no, vi har .sexy, vi har .cloud. .nilsson finns inte. Det här kan inte vara äkta. Hur svårt, alltså det är en sak att de missar uppenbara saker som, och med dem syftar jag på Meta, som till exempel att en annons kommer från en sida som precis har bytt namn, tidigare marknadsförde sig till Indien, nu marknadsför sig till Sverige och börjar köra bluffannonser. Men att inte ens upptäcka att, ah, vänta, den här länken, den leder ju till en sida som inte finns. Vi har tidigare pratat om problemet här som är med att bedragare publicerar annonser som leder till domäner som är fel. Alltså bedragare publicerar en annons och så står det en domän i själva annonsen, men så leder det i själva verket till en annan domän. Det gör de genom att använda såna här länkförkortartjänster eller länkklicksräknartjänster. Du vet, typ Bitly. Så de publicerar en annons och så leder den annonsen först till en sån här länkklicksräknare eller länkförkortningstjänst som angriparna har kontroll över, och så leder de vidare därifrån till en legitim sida, till exempel Expressen.se, så att det ser ut som att länken leder till Expressen.se. Men sen ändrar de vart den här länken går, så att den istället går till en bedräglig webbplats. Eller så gör de så att om användaren ansluter från en IP-adress som misstänks vara Metas, då leder de besökaren vidare till Expressen.se, annars leder de vidare till den bedrägliga sajten. Eller så kollar de på någon annan information som de kan se om vem det är som ansluter, för att därigenom avgöra om länken ska gå vidare till den riktiga sajten eller till bluffsajten. Ja, riktig sajt eller bluffsajt. Ni kan själva definiera vilket som är vilket där. Men det är liksom en stor del av problemet där. Inte bara på Facebook utan också på Twitter till exempel. X som det heter numera. Och här gör ju då sociala medierna fel. De borde absolut inte visa den domän som en länkkedja leder till i slutänden. De bör visa vad den första domänen, inte den sista. Om besökaren redirectas flera gånger, då bör sociala medier visa den första domänen inte den sista. För den sista kan ändras. Den sista kan ändras beroende på vem besökaren är. Det här är någonting som är extra allvarligt på till exempel Facebook. För att du vet, på datorn på Facebook, då har du annonser längst upp till höger.
Ja.
Där ser du inte ens vem det är som har publicerat annonsen. Så om vi tar ett exempel med Expressen, en falsk Anders Bagge-annons som påstås leda till Expressens webbplats. Då ser vi bara att det leder till www.expressen.se. Vi ser inte någonting annat. Vi ser inte vem det är som har publicerat annonsen och kan därigenom liksom förstå att men det här är nog bedrägeri. Så våra sociala medier, de måste verkligen skärpa sig här. Vi ska göra som så här, tre åtgärder. Vi ska ha åtgärder för sociala medier, vi har åtgärder för företag och vi har åtgärder för privatpersoner som vi tar med anledning av det här. Och åtgärder för sociala medier, om nu inte till exempel Facebook och Twitter bestämmer sig för att sluta tjäna pengar på bedrägerier. Det hade ju varit absolut bästa att Meta känner att nej, men vi bör inte tjäna pengar på bedräglig verksamhet. Men så länge som Meta vill tjäna pengar på bedräglig verksamhet, då...
Vill är ett starkt ord.
Vill är ett väldigt starkt ord. Så länge som Meta inte tar itu med problemet så att de tjänar pengar på den här typen av bedrägerier.
Ja,
för okej, officiellt sett så vill de ju ta itu med det här problemet, men de gör inte det. Och just att de har avslagit hundratals anmälningar av uppenbara bedrägeriannonser är ett oerhört tydlig indikator på att de inte har incitament att ta itu med det här.
Handling är viktigare än ord, som jag brukar kommunicera hemma i mitt förhållande.
Det var bra sagt. Så, utöver att ändra sin attityd där, så bör de också ändra så att det alltid är den första domänen i en redirect-kedja, i en länkkedja, som visas i annonser. Aldrig någon annan. För företag, vad ska företag göra där? Ja, inte använda generiska, alltså bit.ly-länkar. Det går att använda bit.ly som tjänst, för där kan du köpa möjligheten att ha en länkförkortning på din egen domän. Alltså du lägger till en subdomän och så har du en länkförkortartjänst som körs där. Precis som om ni vill lyssna på det här avsnittet eller läsa show notesen, då kan ni alltid gå till go.nickasystems.com/podd242, för go.nickasystems.com är en länkförkortartjänst som vi driver själva.
Så himla mycket kortare var det ju inte. Varför lägger man inte bara nickasystems.com/avsnittet?
För att det hade förstört hela webbstrukturen med hur webbplatsen är uppbyggd.
Okay.
Därför så måste vi ha en länkförkortare.
Så det korta, länkförkortningen är Go i detta fallet istället för att skriva avsnittsepisodsystemet.nickasystems.com.
Alltså istället för nickasystems.com/podd-bindestreck 242 bindestreck och så avsnittsnamnet och allt sånt. Så det är den första saken som företag bör göra. Skaffa en egen länkförkortningstjänst. Och här har subdomänen .go utkristalliserats som den subdomän som används för att driva egna länkförkortare. Bara för att ta några exempel. Den stora betaltjänsten Adyen, de har en egen länkförkortare på go.adyen.com. Adyen är deras primära huvuddomän och Go är subdomänen därunder. cPanel, de som levererar den webbserverhanteringsmjukvara som jag använder, de har go.cPanel.net. cPanel.net är deras primära huvuddomän. go.cPanel.net är deras länkförkortare. Shell & Company, de har sin primära huvuddomän shell.com och länkförkortning på go.shell.com.
Är det ditt ansvar?
Ja.
Ja, det var det som inför det. Ja,
hade du kunnat, för er som inte känner till det, jag jobbade tidigare på Shell & Company. Och Microsoft, go.microsoft.com, Recorded Future, go.recordedfuture.com, Sitevision, go.sitevision.se. På det här sättet kan ni skapa korta länkar och de är alltid under er primära huvuddomän.
LinkedIn, på tal om Microsoft, sluta göra kortlänkar av länkar som inte... Jag vet, sluta!
Ja, det jättebra exempel. LinkedIn skriver om länkarna. Det är självfallet förkastligt. Det kan inte göra. Sluta omedelbart upp med det. Och för privatpersoner då? Vad är åtgärden där? För sociala medier så är det att visa den primära huvuddomänen. För sociala medier är det visa den första domänen som en länk leder till. För företag, skaffa en egen länkförkortningstjänst om ni vill ha korta länkar. Och för privatpersoner så är det ännu enklare.
Klicka inte på annonserna.
Precis. Klicka inte på annonser på Facebook eller på Twitter. För Facebook och Twitter, de har bevisligen inte tagit itu med det här problemet. Du kan aldrig lita på annonser på Facebook och Twitter. Så låt bli att klicka på dem, helt enkelt.
Det är mycket enkelt. Vad tror du kommer att, de här rättsprocesserna nu kommer att sluta med då?
Det vågar jag inte spekulera. Jag kan nämna här, jag har inget eget intresse i den rättsprocessen som drivs mot Meta och Mark Zuckerberg nu. Jag får ingen ekonomisk ersättning. Jag är kallad som expertvittne till rättegången, eller kommer i alla fall kallas till rättegången, men jag är inte del i själva stämningen, så jag har inget eget ekonomiskt intresse där. Så det ska bli spännande att se vad det leder till, men jag kan inte spekulera om det. Däremot så kan ni hålla er säkra genom att helt enkelt sluta klicka på länkar på sociala medier, och det kommer också då ge faktiskt våra sociala medier ett extra incitament att faktiskt ta itu med det här. För som Wu-Tang sa, cash rules everything around me, cream get the money, dalla dalla belial. Vi hörs nästa vecka igen. Tack för att ni har lyssnat.